Då säger vi välkommen till Joakim Stenbäcken som sitter på din gamla arbetsplats. Kristianstadsbladets redaktion.
Men de flesta i handbolls Sverige då, de kanske känner mig som Kimmen då. Men ja, jag är på Kristianstadsbladet. Känns bra att säga hej till lite kompisar.
När jobbar du här?
94-95. Men sen så skrev jag ju lite hästatips i tidningen och så några år efter. Så att, sen till 2005 tror jag. Så att,
Ja, vi ska prata handboll ju. Det är därför du är här. Du är faktiskt den första. Vi har ju haft några kultspelare. Vi hade Jarpak senast som ville lyssna på dig. Honom såg jag aldrig live. Där har jag däremot sett live. En av få sprang längs med läktarna och längs med väggen där i idrottshallen och gjorde high five med publiken.
Ja, jag vet inte om det var bra eller dåligt. Jag blev ju alltid så glad när jag gjorde mål, så att det var inget planerat direkt. Nej.
Du har ju varit i IFK Kristianstad två vändor kan man säga. Men vi kan börja lite, om vi börjar från början. Du är från Vårgårda. Och där spelar du, varför börjar man med handboll där? Mest cykel, eller var det cykel på din?
Nej, men det var ju ganska enkel förklaring att, jag menar, man på den tiden så hade man inget att göra, så idrottade man ju eller så. Och det fanns ju idrotter och scouterna och sånt. Och det var ju naturligt att man spelade fotboll och man spelade på sommaren och handboll på vintern, för det var det som fanns. Så det var ju ganska naturligt. Och det var ju också, om man säger, när man kom upp lite i tonåren och sådär, så det som många ställen alltså skriker efter halvtid och sånt, alltså vi var ju alltid i idrottshallen. Vi tränade jämt kan man ju säga, utan att det kallades för träning, men vi lekte, för vi hade inget annat att göra ju, så att det har de, den förmånen har inte riktigt idag kanske.
När blev det på allvar då?
Ja, det blev nog, det låter lite löjligt, men det blev nog det när jag var 12 år gammal ändå på något sätt. För då samlade Västergötland, samlade liksom 40 stycken 12-åringar varje år. Mest för att liksom klubbarna och alltså motiverade. Man behövde kanske inte vara speciellt bra för att hamna där. Men i alla fall så kommer jag ihåg att då gick de igenom hur handbollssverige funkade med distriktslag, och det funkar väl lite liknande nu fortfarande, men distriktslag och sen något som heter regionläger och sen elitläger, och sen steget efter det, elitläget var ju när man var 16, och steget efter det sen var ju juniorlandslaget. Och på sätt och vis så tror jag att det var där som 12-åring liksom, när man nämnde juniorlandslaget, för då var man ju liksom sportidiot redan, och man kollade på allt som gick på tv, och så tänkte man att någon gång kanske man ska få ta på sig den blågula dräkten. Så då, jag tror att jag bestämde mig för att bli handbollsspelare på det där läget när jag var 12. Och även om man då höll på med allt annat som fanns, jag menar basket och fotboll och badminton och pingis och scouterna och allt sånt där, så tror jag redan då att jag identifierade mig som handbollsspelare.
Men så man har funkar, alltså så man handbollsspelare som ett framtida, alltså du skulle ville bli proffs, eller tänkte man så?
Nej,
eller
alltså, man det fanns aldrig ett proffstanke eller så, eller pengar eller så där, utan det var en helt annan drivkraft att liksom vilja nå någonting, alltså vilja utvecklas eller vilja uppnå någonting. Så då är den ena delen, tänker jag, alltså att bli handbollsspelare. Och sen så, eftersom jag är som jag är då, att jag är liksom totalt tävlingsgalen, eller alltså jag vill alltid vinna eller så där, så det grundlades ju redan tidigt det där med att alltid prestera det bästa man kan, eller alltid, alltså så även i lilla Vårgårda då, i B-pojk eller A-pojk eller så där, så att det gjorde väl att jag utvecklades lite, och plus att jag hade min storlek då redan tidigt, så att så jag blev väl ganska lovande. Och då när jag vet, när jag tycker att nästa steg i min sådär tillblivande som handbollsspelare, det var ju i nian så åkte man alltid på skolresa till London. Och det såg ju alla fram emot. Man skulle få kanske dricka sina första öl och man skulle liksom åka med och få äntligen chansen på den där tjejen i klassen bredvid som man har sneglat på och sånt. Så det var stort. Man pratade om det hela vårterminen. Men jag tackade nej till den Englandsresan därför att då samma vecka som den skulle gå så hade jag blivit uttaget till ett sånt regionsläger i Nässjö. Och då valde jag handbollen, så man kan säga att liksom redan där så då började jag inrätta mig att liksom, och efter det sen har jag alltid valt handbollen först. Alltså. Mm.
Det var det första riktigt stora, svåra valet, eller det var inte så svårt?
Nej, det var inte så svårt. Det var ju faktiskt, nej, det var ju tråkigt, snyft. Jag fick inte åka med till London, men nej, det var aldrig någon tvivel så. Mm.
Och i Vårgårda, då gissar jag att det naturliga steget är Alingsås. Det var det även då, eller?
Ja, det var ju, vi gick ju, eller det gör man fortfarande, man går ju gymnasiet i Alingsås. Så det var ju i samband med att jag slutade nian och började i Alingsås som jag gick dit också.
Mm. För när man bor här så ser man det som en IFK Kristianstad-profil. Bor man i Karlskrona så gissar jag att man inte gör det. Varför flyttade du ner i de här trakterna från början? Mm. Var det en ren värvning? Liksom?
Ja, alltså, ja, det är ju egentligen flera steg. Det ena steget, tänker jag, skedde i Alingsås. Jag vet ju inte vilka som lyssnar på detta, så jag tänker jag vill gärna ge rätt personer lite cred. Mm. Och då hade ju Alingsås en A-lagstränare som heter Christer Näs, som senare också tränade Frölunda i elitserien. Och han kom ju från ungdomsleden och han var ju väldigt mån om att ge unga spelare chansen. Och jag tänker, det tror jag har varit viktigt för min utveckling som handbollsspelare, att man då som 16-åring fick gå in och spela i motsvarande nu Division 1 då. Och spela nästan full tid på den nivån. Jätteviktigt för utvecklingen och just det här med att känna det här förtroendet och tryggheten och allt sånt där, viktigt. Så jag hade ju en, kan man säga, och plus att jag hade då kroppen, vi får inte glömma det, var ju en enorm fördel att vara så stor så tidigt som jag var. Men det gjorde ju att jag var ju ett eftertraktat villebråd, eller så kallade det, när jag var 19 då, gymnasiet var slut. Så jag hade ju faktiskt 4 elitserieklubbar att välja på. 2 i Göteborg och Saab i Linköping och Karlskrona. Och då hade jag ju mina bröder som är allsvenska fotbollsspelare. Båda hade spelat i Älvsborg och båda hade blivit värvade tidigt. Och sen så flyttade den ene till Sundsvall och spelade med Giffarna då. Och de sa att de trodde att det skulle vara en fördel att komma till att bli en lite mindre stad istället för Göteborg och sånt, drunknar man, utan det är lättare att hålla fokus på sin idrott och sånt om man hamnar på ett. Så då nappade jag på Karlskrona, plus att Karlskrona hade något väldigt spännande på gång då som de sålde in rätt så bra. Och till skillnad från nu då, det var aldrig tal om pengar egentligen, utan det var ju den här upplevelsen då. Det Karlskrona gjorde, hade gjort några år innan, det är väl kanske det där IFK Kristianstad är idag. Nämligen man hade, från att ha hamnat långt ner i Division 2, så hade man liksom tagit avstamp mot att vi ska nå toppen av Europa. Och jag kom dit precis då när man hade spelat ett år i elitserien och kom ju till en grupp spelare och tränare och lag kring och nästan en stad kring som brann för det här. Och det handlade alltså lika mycket om liksom, alltså det handlade naturligtvis om att kanske nå ett resultat i serien och sådär, men allt man gjorde gick ut på att se hur bra man kunde bli. Så då när jag kom dit som 19-åring då, så liksom, då pratar man ju om träningsmängder som de andra elitslagarna inte var i närheten av och allt sånt där. Och vi nådde ju faktiskt, vi spelade ju en Europacup-final där 83 i Zaporozhye i Ukraina, nuvarande Ukraina, dåvarande Sovjetunionen. Så man kan ju säga att vi nådde toppen av Europa då. Sen höll inte det där riktigt. Om man säger det. Ska man ha liksom så många spelare som nästan tränar på heltidsnivå och sånt. Jag som 19-åring och jag nöjde mig väl med en liten ersättning. Men de andra ville ju ha motsvarande mot ett jobb då, för de skulle kunna träna så mycket. Och då höll inte ekonomin riktigt. Så det som brast där. Men det var ju där jag hamnade i landslaget och ja, var ju med i landslaget i 5 säsonger. Och så.
Här pratar vi ofta, det var Ragges tid du var med. Hur var, för du var inte med före honom, så jag vet inte om du hör, men hur var, så du vet kanske inte hur det var innan, men hur var det under honom? Man pratar inte, det var ja, liksom förändrade liksom, det var som lyfte svensk handboll på något sätt.
Ja, det tror jag. Jag kan ju bara referera till vad som sades innan och sådär. I Karlskrona hade jag i och för sig Bertil Andersén också som tränare, som hade varit tidigare förbundskapten. Och Bertil är en bra tränare, absolut. Men jag tror att man framförallt inte ens på landslagsnivå innan Ragge tränade den mängden eller tränade så mycket fysik som behövs. Alltså de var säkert bra handbollsspelare men inte lika genomtränade som till exempel öststaterna på den tiden. Och där tycker jag också Ragge, eller jag vill ge lite cred till andra, alltså spelare, om man tänker sig Björn Gilsén eller Per Kalén från Heim då, var ju sådana som var företrädde handbolls, eller träningskulturen då. Eller som i den klubben jag spelade, min klubbkamrat då, Mats Linda, och som också låg på den nivån som naturligtvis kanske handbollsspelare gör idag, men som man inte gjorde då. Och det blev inspirerande, alltså jag tänkte jag kanske skulle använda det här tillfället till att döda lite skrönor och sånt.
Jag har några här.
Ja, vi får väl komma till dem sen. Men jag, som jag är ju kanske då en strulig människa, eller alltså har ju, är glömsk och ja, gör massa tabbar och sånt. Men jag är ju, har ju alltid varit extremt noga med min idrott. Alltså missa all din träning eller gjorde tränare som skulle och så vidare. Och tyckte det var roligt att träna. Så att, det är en bild av mig som inte riktigt stämmer. Att jag var en jag kanske är en slarv i livet, men när det gäller handboll så var jag faktiskt noggrann.
Förutom då, vad jag har hört, när du skulle göra landslagsdebut.
Ja.
Det här med dojorna.
Ja, men det är inte någon... Det är inte, hänger inte riktigt ihop så där. Om jag ska berätta myten då som jag har hört den, och det kanske den du har hört också då, så har det blivit så här att jag gjorde landslagsdebut i svarta ekoskor. Ja, det hade ju varit roligt i sig,
men... för att du glömde dina egna.
Ja, nej, men så är inte sanningen riktigt, utan när den här situationen inträffade, då var jag faktiskt ganska etablerad i landslaget. Då hade jag kanske spelat alla landskamper i 3 säsonger eller något. Men i alla fall, då kommer vi till match och jag tittar i väskan och jag har faktiskt glömt skorna. Men detta är, vi pratar om det glada 80-talet, så jag tittar ner på mina promenadskor och då är det faktiskt ett par Adidas med ljus sula. Sen är det ju också så att det är cardboardknäppning.
Ja, just det har jag hört.
Så det var ju på Adidas med cardboardknäppning, men det var inte så grotesk som berättelsen är. Men jag försökte ju mörka det, så jag sa ingenting, utan jag sprang ju in och värmde upp. Jag tror ingen såg under uppvärmning, men så mitt under matchen så ser ju en av mina lagkamrater och det, och då börjar han skratta, och sen så skrattar hela publiken då, så att så och det tål jag skrattas åt, för det kan man ju förstå. Men inga svarta eko, utan på vita Adidas i alla fall. Så att,
ja. Men Karlborg, det var du ensam om, gissar jag.
Ja, det gissar jag också. Ja. Så att, och jag hoppas jag slipper se det någon annan gång på någon. Så. Det känns ju lite oseriöst.
Ja. Men pedant är du inte, eller?
Nej, det är jag inte. Jag har dålig koll på grejer och sånt. Så att,
Ja, man har ju hört att... Du har legat träningsväskor och sånt när du jobbade här. Alltså, du har legat träningsväskor här och där. Och ja, du har försvunnit. Ja. Och
Nej, men jag brukar ju, jag har svarat det någon gång innan så här att jag tror att de flesta, alltså jag tror att jag alltid har varit ganska omtyckt i lag och lagkamrater och sådär. Men domare, materialförvaltare och motståndare, publik, där har jag aldrig varit speciellt populär. Så det.
Materialare brukar vara bästa polare annars.
Med ja, men inte du, den som tappar grejer hela tiden eller glömmer väskor eller sånt. Så att, nej. Jag har nog gjort av med material så det räcker.
Landslaget, när du var med i VM, är det det som är höjdpunkten i landslaget?
Ja, det får man ju säga. Vi fick ju halka in OS 84 på ett bananskål då när östblocket hoppade av. Och då fick vi en gratisplats och då blev jag ju uttagen till bruttotruppen då. Jag tror att det var 18 som blev uttagna först. Sådär. Men jag var skadad där under det träningsläger och sånt och kunde inte riktigt göra mig själv rättvisa. Så jag blev petad till OS i Los Angeles. Då så använde jag det till att träna ännu hårdare. Jag hade tränat fruktansvärt hårt den sommaren, vet jag, 84. Och fick ju betalt. Jag hade ju två kanonsäsonger där, 95-96, det kan man ju säga. Och fick spela VM 96 då. Eller 80, 86. Men sen blev det inget OS heller, för 87 så bröt jag foten när jag hade lämnat Karlskrona och flyttat till Hellas. Så att,
Och Hellas. Och sen om vi tar först Hellas, varför blev det Hellas från
Nej, men då så var ju det så här att då det var då när liksom det svajade i Karlskrona, man säger, pengarna var slut och svårt med organisation och då kanske jag för första gången tänkte jag skulle bli vuxen, så då flyttade jag till Stockholm och började jobba som journalist på Travgaloppronden. Och det var ju Hellas naturliga valet, med Hajas spelar ju där då som jag kände sedan landslaget och så vidare. Och en annan kompis som jag spelade med i Karlskrona hade också börjat spela här i Hellas. Så då blev det ganska naturligt att flytta till Stockholm. Men där sen så blev den sessionen ganska kortvarig i Stockholm. Dels för att jag inte trivdes riktigt i Stockholm. Och dels för att jag kände att jag var inte riktigt färdig med handbollen. Och jag kände återigen det där att det inte var riktigt... Ja, det var svårt. Det var som från början då att det är lite svårt. Eller på den tiden när det inte fanns några pengar och sånt. Så det var svårt att få ihop det i en storstad då med pendlingar. Och, alltså, så det var svårt att göra den där riktiga handbollssatsningen som jag ville göra fortfarande. Och då så när jag... la ut lite trådar här då, eller då så...
Det fick man sköta själv, inga agenter på den?
Nej, inga agenter, och fortfarande var det inte så att det fanns några pengar att leva på, så man var ju tvungen att lösa det arbetsmässiga också själv eller få hjälp och sådär. Och då så... Ja, jag var lite på väg att hamna i Skövde faktiskt. Jag hade ett jobb på gång där. Och då samtidigt Skövde, det var ju, började ju sin satsning och har väl egentligen legat i elitsen sedan 1990. Sådär, så Skövde fanns med i bilden, men då lockade jobbet på Kvällsposten mer. Och då så hade jag ju tre klubbar som jag var i kontakt med. Det var ju Vikingarna i Helsingborg och det var IFK Malmö och det var Kristianstad. Och i Kristianstad så kände jag ju Uffe innan, Uffe Larsson, eftersom vi spelade i Karlskrona. Jag kände Anders Rantatal och via mina Kiruna-kompisar. Men jag får säga att det var... Och så Växjö också förresten. Växjö var med i bilden. Jag var där och förhandlade också. Men det som gjorde att jag hamnade i Kristianstad, det var ju faktiskt att Uffe Larsson och dåvarande ordförande Göran Svensson och hans fru Pia, de var Ja, nu är det på svära. Får man det i eran podd?
Ja, det får man.
Ja, men de var jävligt bra på att sälja in Kristianstad. Så fastän det liksom blev jobbigt pendlingsavstånd till Malmö så hamnade jag här. Och det ångrar jag absolut inte. Jag trivdes ju direkt från dag ett. Vi hade ju bra på alla sätt. Så.
Och det gick ju bra där med första. Ni gick väl...
Första säsongen gick vi upp i ditt sätt. Målet uppfyllt om man säger.
Mm. Vilka var profilerna i det Kristianstadlaget? För du var ju, vi kan återkomma till det, men du var ju här två svängar kan man säga. Detta var den bästa.
Ja, den första svängen. Men den första svängen gick också upp och ner. Mm. Men då så samtidigt så värvades ju andra ex-landslagsmän om man säger. Med Lennart Rebbinge då som är en känd Kristianstad-profil. Och Jonas Sandberg som hade varit proffs på Teneriffa. Och sen något år tidigare hade ju då Dragan Mihajlovic och Verojub Kosovat kommit. Så att Kos och Dragan var ju här redan. Mm. Plus Uffe Larsson som också då hemvändande från Karlskrona. Så vi hade ju rätt vasst lag. Plus tycker jag även om man kanske inte alltid tänker på men liksom spelade 8, 9, 10, 11, 12 i truppen var också väldigt bra. Mm. Så det var en bred och bra trupp och vi gick ju till elitserien.
Men sen gick det lite down igen.
Ja, det är ju, och jag får ju inte använda huvudet nu, det är en rena historielektioner. Då pratar vi 90, ja. Jo, men då hade vi, som jag sa, en ganska bred trupp redan innan. Och så tror jag vi hade 8 eller 9 nyförvärv. Och det som hände sen var ju att... vi lyckades aldrig få ordning på den där konkurrenssituationen eller skapa den där tryggheten. Så att jag tror ingen spelare egentligen, inte någon enda faktiskt, under den säsongen presterade i närheten av sitt maximum faktiskt. Så vi åkte ut igen. Men jag måste berätta hur vi åkte ut. Då var det som man spelade 16 matcher fram till jul eller innan serien bröts. Och vi tog 15 poäng på de 16 matcherna. Men det räckte alltså inte. Vi blev 9. Och vi blev 9 för att BK Söder möter Ystad i avgörande match för dem. Vi gjorde vårt en gång och vi slog Guif. Men, och så får en BK Söder-spelare, han tycker jag då, när vi sitter och ser detta på sporten på kvällen och är deppade, så tar han en styrmer ute på 8 meter. Men domaren blåser straff. Alltså det är fortfarande helt obegripligt. Nej, jag har spratt innanför, jag vet inte varför han blåser straff, eller jag har ingen aning. Men, och så sätter Söder den straffen, och så det är små marginaler så. Så att, ja, det var ju, men det som hände sen var ju nästan overkligt eller sådär, för att då hamnar Kristianstad i division 1 då, utan pengar eftersom det hade satsat så mycket på en nyförvärv. Och om man säger kanske, alltså man får nästan töja sig för att kalla det att vi hade 12 spelare. Alltså vi hade en tydlig första uppspelning som spelade 60 minuter. Och så hade vi en bänk som tog sina roller absolut bra. Men sen var det inga mer spelare. Och vi hade naturligtvis tur som fick vara skadefria och sådär. Så vi sprang ju tillbaka till elitserien alltså direkt. För den som kom som enda nyförvärv då, det var ju Vlado Samarčić. Mm. Som kanske är en av de bästa spelarna jag har spelat med. Det är han och Magnus Wislander. Fast Magnus spelar ju aldrig i klubblag med. Men man spelar ju med honom i J och U och A-landslag. Och det var ju något utöver det vanliga. Så. Mm.
Men du stannar ju inte i Kristianstad hela vägen till nästa vända.
Nej, men alltså... för jag tycker att det där är en fråga som jag har fått så många gånger. Att alltså... kunde du drömma om det här, Kimmen säger de nu med Kristianstad och sådär.
Alltså nuvarande?
Nuvarande med bäst i Sverige och fullt i hallen i 4 500 på varje match och sånt. Och det kunde du aldrig drömma om, säger människor. Alltså, jag säger alltid precis tvärtom. Att vi som, vi var några som Timmy Andersson till exempel, som jag vet, som han hade sett andra, han kom från Guif och jag hade sett Karlskrona och sånt där. Och vi såg ju potentialen som fanns här. Men för jag har tänkt mycket på det där. Vad var det som gjorde att Kristianstad kunde växa på det sättet? Och jag tänker att det var två faktorer. Nu säger inte jag att jag har liksom facit eller att det är, men detta är min uppfattning. Alltså det var två faktorer som inte fanns då på 90-talet när vi försökte då. Och den ena var att det inte fanns inte tillräckligt med människor som jobbade med laget eller i organisationen. Och det var ju, det tror jag är den största nyckeln till framgång, att man fick hit folk som med annan kompetens, med annat kontaktnät och sånt, som ville eller så. Och jag vet inte hur mycket Nicolas, jag tror säkert han haft en viktig del i det, att ha kunnat dra i det. För där var ju det så, där fick ju vi, alltså vi spelare fick nästan själva dra föreningen, alltså sälja, försöka sälja eller hjälpa till, sälja reklam eller försöka hjälpa till att sälja lotter eller ordna allt sånt där och så vidare. Det var för få som jobbade i föreningen. Och den andra biten är intressant, och du sitter ju här som representant för Kristianstadsbladet. För det tycker jag är så här, att det som inte fanns på 80- eller 90-talet, det var ju att man inte hade med sig media. Alltså Kristianstadsbladet är ju viktig. Utan då hade ju Kristianstadsbladet, kan man säga, en kritiskt granskande hållning. Därför man förstod inte potentialen. Nu upplever jag alltså IFKs framgångsvåg och sånt. Där har ju Kristianstadsbladet och kanske även radion och sånt varit viktiga faktorer för att skapa det intresset. Plus givetvis arenan och sådär. Men vi fick aldrig den draghjälpen då. Alltså att det blev en allmän uppfattning att det var liksom, skulle vara kul om det gick bra för IFK. Utan, och det är klart att på den tiden fanns det också större konkurrens från både eller fotboll och hockey och sådär. Så Så det var aldrig staden bakom laget riktigt, även om det fanns en stor klick i IFK då också.
Men du var inne på det, ni var få personer eller spelarna fick dra ett tungt lass.
Ja.
Om vi hoppar över till nästa vända när du kom hit igen, när då var det Kristianstad var ju verkligen nere i så långt nere i skiten man kan komma nästan.
Ja, det var ju en erbarmlig ekonomi, och då var det ännu mindre människor som jobbade och sånt. Och det var ju en period där jag tror att vi pratar om hösten 2002. Där faktiskt det var, ja, tror jag ganska nära att Kristianstad upphörde som förening.
Mm.
Det fanns inga pengar. Spelarna, jag var ju med i laget och vi hade inga ersättningar och sådär, men till slut hade vi inte ens en styrelse, och då så hotade vi med strejk om att vi kan inte dra, vi kan inte bära hela föreningen. Så jag tänker att föreningen var nere på 5 personer där ett tag innan det vände då.
Mm.
Och det är också intressant det där, för att det vände ju också lite grann idrottsligt också. Att plötsligt utifrån att ligga i bryggan så där, så lyckas vi med knappa spelarresurser, om man säger så, ta oss till Allsvenskan 2003. Och lyckas fylla idrottshallen där också då, en gång åtminstone. Och då var det på något sätt, det var...
Hi! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
En vändning tror jag där.
Mm. Och det var ju nere i 72 vände ett par varv. Mm. Mm. Alla brukar prata om den här stavstensmatchen som någon slags bottennapp,
resultatmässigt
15-47.
Ja.
Var du med då?
Ja, men jag fick inte spela då. Jag blev petad, eller jag fick en utvisning i bara matchen och sen blev jag bänkad.
Men, kan man lika vara?
Nej, jag vet inte. Jag inbillar mig i alla fall att jag inte hade låtit det bli 15-47 om jag sen hade dödat någon för att undvika det. Men, ja, nej, men det är ju naturligtvis, det är ju, jag tycker inte vi fördjupar oss i det. Det är ju många faktorer som spelade in där då. Men det var ju verkligen ett lag i kris, som man säger. Som inte klarar av att mobilisera tillräcklig kraft för att ens göra någonting anständigt. Så att,
nej.
Ja. Men vi får väl försöka lätta upp det lite grann då. Jag ska ändå berätta om en händelse som det är synd att inte det finns kvar, bevarat på video där. Men det är en sån där som hade rullat på YouTube om den bara hade blivit filmad. Mitt i den här bedrövelsen och Stavsten bara kontrar. Så kommer det en av dem fri på kontring mot en uppgiven Henrik Tidje då, som stod där. Och så lobbar han över stackars Tidje. Men vad Henrik inte ser, det är att bollen går aldrig in. Den tar ribba, stolpen, och sen står den studsar utanför mållinjen. Men han tror ju att bollen har varit inne i mål, så han i vredesmod tar han och sparkar in den i sitt eget mål. Så det är ett av de snyggaste självmål jag har sett i handboll i alla fall. Och domaren blev ju fundersam först. Det tog några sekunder innan han blåste för mål. Han visste inte vad han skulle göra. Men den var rolig. En liten detalj som
sitter på. Liksom, just den händelsen hör man ju. Det är typiskt att det är sådana händelser i sådana matcher liksom. Ja.
Nej men det var ju bottennivån på något sätt.
Mm. Men här vid det här laget 2000-talet, om vi är inne där, då är landslaget sedan länge.
Ja, herregud, jag gjorde min sista landskamp 87, så det var ju inte.
Var det 87, var det Bengans fel att du inte spelade landslaget, eller borde du haft en plats under honom?
Nej, det vet jag inte. Alltså, 87 så försvann jag ur Ragges landslag på grund av att jag bröt benet. Men sen kanske, jag menar, 91-92 så kanske jag spelade mitt livs bästa handboll. Men jag menar, det går inte att anmärka på hur Bengan tog ut det laget med de framgångarna de hade. Så att jag menar, även om jag kanske, så han byggde ju sitt lag. Och han har ju ratat andra, många bra handbollsspelare för att, och så vidare. Så att det går inte att säga. Men jag var i alla fall bättre 91, 92, 93 än jag var när jag spelade i landslaget, så kan man ju säga.
Mm.
Men det var ju den enda biten jag kunde påverka sen. Det är ju alltid så, man var ju, man kan inte påverka hur någon annan tänker eller sådär.
Nej. Ja, men var du liksom lite halvbiter då? Eller
nej, det är det jag menar. Jag var inte det. Utan, och det tror jag gäller för de flesta idrottsmän om man ska nå framgång. Att man måste acceptera vilka bitar kan jag påverka. Alltså, och jobba med dem.
Mm.
Så att, nej, jag är absolut inte bitter.
När, om man tittar nu, vi har pratat lite om Kristianstads, där de är idag och så.
Mm.
Känns det som att du har varit delaktig, alltså, för du var ju med när det gick skit och varit med när det lyfte liksom igen?
Ja, fast vi ska ju inte, det blir ju en sorglig app, det är inte, eller vad heter app, säger jag. Du ser vad jag är bra på moderna ord. Det blir en sorglig port när jag blir för allvarlig. Så. Nej, men alltså, i separationen från IFK så blev jag så djupt sårad, eller jag känner mig nästan kränkt kring det som hände då.
Vad hände då?
Nej, men det vill jag inte gå in på detaljer. Det finns ingen anledning nu så långt efteråt heller. Men så jag skildes åt från IFK med väldigt stor sorg faktiskt. Och det gjorde att jag liksom, jag har inte heller kunnat, jag är inte något hardcore fan på det sättet längre, därför att alltså jag har blivit bränd, kan man säga. Jag la ner så mycket tid och så mycket kraft i så många år. Och så blev avslutet så dåligt. Så att, nej, så jag är ju faktiskt säkert mindre engagerad och mindre uppdaterad framförallt än vad hälften av fansen är där på matcherna numera.
Men du har ju stannat kvar delvis i alla fall med handbollen om man tittar efter karriären.
Ja, anledningen till att jag... Det blev ju så att jag jobbade som journalist och sen som informatör, informationschef. Och sen frilansade jag och gjorde lite allt möjligt och under ett eller två års tid.
Du är ju travkung då kan man säga.
Ja, på den tiden i alla fall. Kunde jag ju inbilla mig själv någon gång. Men i alla fall... Då, det var ju då jag, det växte fram det här att jag ville utbilda mig till psykolog. Och det hade ju att göra med hur min handbollskarriär hade sett ut. Eller snarare att jag hade alltid egentligen funderat över de psykologiska aspekterna på handbollsspelandet. Varför hade man så svårt att vinna i vissa hallar? Varför gick det bättre den säsongen fast vi hade ett sämre lag än säsongen innan och så vidare? Eller varför lyckades jag inte vara riktigt lika bra i landslaget eller så som jag kunde vara i klubblaget och så vidare? Psykologiska bitar med trygghet och sånt. Eller varför var vissa spelare världsmästare på varenda träning och så var de värdelösa på matcherna? Det finns ju sådana. Så när jag började och skulle läsa, eller när jag började på psykologprogrammet, så tänkte jag att jag skulle bli idrottspsykolog.
Det var liksom handbollen som drog in där, eller?
Ja. Men sen upptäckte jag ju på utbildningen att det var så mycket annat som var intressant inom psykologin. Så då tänkte jag att idrottspsykolog kan jag ju vara ändå. Och samtidigt är jag kanske inte så bra på att sälja eller marknadsföra mig då. Så att det var kanske också det att det har kanske inte blivit så lätt att livnära sig på det. Men så jag har ju jobbat som psykolog då inom företagshälsovården och psykiatrin, men haft en del uppdrag som idrottspsykolog.
Och bland annat då i med Schäfert?
Ja, Schäfert i HIF Karlskrona och med Schäfert här i Karlskrona HK.
Kristianstad,
förlåt. Mm.
Vad ska man säga? Hur är det att jobba med spelare? Så tar de till sig? Tar de det på allvar?
Ja, det är nog både och det där. Alltså, vissa personer kommer kanske aldrig att göra det. Och vissa personer kanske har lite nytta och vissa personer kanske har mycket nytta. Det som jag tycker är... lite tråkigt eller sådär, men så som det har varit i de två uppdragen jag har haft här nu då, så kan man ju säga så här att jag har ju haft fria händer att göra det jag vill, men samtidigt så har ju det inte funnits någon ersättning, alltså det finns inga pengar avsatta för det här, så det har ju varit två ideella uppdrag kan man ju säga, vilket gör att man inte kan ta tid från sitt vanliga arbete för att göra det eller sådär, så att det har ju också blivit att man inte har gjort riktigt lika mycket som man hade velat göra. Samtidigt det jag väl har jag ju gjort av alltså eget intresse eller så. Men jag tror att man nästa steg tror jag är att man i nästan all elitidrott måste ha den funktionen då. Vissa handbollstränare eller fotbollstränare, de är duktiga på att kanske ta den biten själva också så där, men jag tror att man i många idrotter fortfarande skulle behöva hjälp lite utifrån så.
Jag kan ju säga det med så att inte folk tror det. Nu har du ju inte varit i Kristianstad i år. Nu åker de gör så att de inte tror att du har varit inblandad.
Ja, nej.
Men de skulle kanske ha behövt.
Det kan jag inte uttala mig om för att jag har ju inte sett dem i år. Så att jag vill inte spekulera för mycket när jag inte har sett så att... För det är många bitar som spelar in, det är klart. Alltså det är ju... Ja, det är en massa bitar. Så att, nej, jag spekulerar inte så mycket i det.
Nej. Jag har faktiskt fyra... Du har pratat mycket. Det är jag glad för. Men jag har fyra... Flink brukar han ha kört de andra. Han har kört av fyra snabbfrågor, kan man väl säga. Vilket är ditt största idrottsögonblick?
på i. Om man säger känslomässigt så kan jag, så är egentligen fem gånger som är lite likadana. Alltså det, när man har känt den här lyckan över att ha uppnått någonting. Och det är de fyra gångerna som jag har gått upp i elitserien med IFK då. Det blev ju det eftersom vi höll på att dansa mellan stricken där. Plus en femte gången då, det blev när vi vann en semifinal med Karlskrona i slutspelet då, mot Heim inför en fullständigt fullsatt idrottshall i Karlskrona. Men på ett annat plan så är det en annan upplevelse som sticker ut, som jag inte kan hitta någon motsvarighet annars känslomässigt, nämligen fått uppleva den nästan perfekta matchen, om det nu finns en sån. Och det var när vi spelade en seriefinal i Allsvenskan uppe mot Irsta i Västerås. De hade ett bra lag med både Per och Björn Gilsén och med Robert Wennerleinen och Stefan Ljung och alltså Magnus Johansson, alltså bra spelare på alla positioner och så vidare. Och så var det seriefinal. Och det brukar funka så här i en bortamatch, man åker buss och så försöker man titta på filmen och ha det lite lättsamt och sånt för att det ska liksom gå sig en närmare match och sådär. Så börjar anspänningen smyga sig på, koncentrationen och sådär. Här hade vi en ganska tydlig och bra matchgenomgång dagen innan. Och det märktes när vi satt oss på bussen och skulle åka till Västerås från Kristianstad att det var något annorlunda. Det var ett väldigt stort lugn. Det var inget flams, det var ingen anspänning, ingen nervositet eller så. Det var väldigt stor trygghet och det sades inte någonting på. Det behövdes inga skrik, ingenting. Alla var fullständigt trygga med vad vi skulle göra. Och så går vi in och så får vi en sån fruktansvärd fullträff. Alltså jag tror att vi har 17-8 i paus och 10 minuter in i andra så har vi 25-10 på dem på bortaplan. Och fortfarande var det inte liksom ingen jubel, ingen avslappning, utan vi var som i trans och skulle bara fortsätta och. Så det var en sån där mäktig upplevelse och liksom
allting bara funkar.
Ja, och sen var det inte heller det här, inte den stora glädjen, utan en mycket, mycket djupare känsla av tillfredsställelse efteråt. Så det är ett stort ögonblick faktiskt. Närmat sig perfektionen.
Det är ovanligt att folk har, om man ställer den frågan, att man har liksom en sån perfekt match.
Ja,
inte bara ett enskilt.
Och jag vet ju inte, egentligen så kanske detta är bara min upplevelse. Jag vet inte om de som var med tänker riktigt likadant så. Men för mig var det stort alltså. Så. För jag tänker att liksom jag, ja, det drivdes ju. Jag är ju en sån som, alltså jag är inte nöjd med om jag liksom gjort en match, jag hängt 10 mål, så är jag ändå inte nöjd. Då kan jag fundera på det där 11:e skottet som jag missade. Alltså, och jag tror att det var en av anledningarna till att jag, trots allt, om man nu, ja, om det är väl någon som tycker annorlunda då, men alltså lyckades hålla mig hyfsat bra ganska länge. Det var ju just för att jag inte liksom ville inte vila på några gamla meriter, eller jag var inte så noga med det, utan jag ville verkligen då vinna den träningsmatchen mot Vinslöv, eller jag ville faktiskt vinna det där bortamöte som vi visste vi skulle vinna mot Vaggeryd eller så. Men jag var där ändå. Och den gången så var vi alla där uppe i Västerås.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Ja, alltså, om man bara säger så, så måste jag svara med Magnus Wislander. Därför att inget fysiskt praktexemplar, inte speciellt snabb och ändå så otroligt svår att få stopp på. Och jag tänker att Magnus hade ju för det första ett väldigt bra balanssinne och en bra kroppskoordination. Så det kändes att han hade hela tiden flera alternativ i alla saker han gjorde. Alltså han bestämde sig inte om han skulle skjuta eller passa eller gå igenom eller spela in förrän han behövde välja. Och så då valde hans datamaskins hjärna rätt beslut ofta. Mm. Alltså, jag tror att de flesta som har spelat lite grann med Magnus tänker nog lite likadan. Alltså, hur fan kunde han se det? Eller hur kunde han välja det beslutet eller sådär? Nej. Sen spelar jag aldrig på klubblagsnivå med honom. Och då, på klubblagsnivå så får man också alltså, olika känslor för varandra och sådär. Och då på klubblagsnivå måste jag nog säga Vlado Samatic. Mm. Dels för att Vlado hade ju alla bitarna också som handbollsspelare. Skott, genombrott, inspel. Försvarsspel inte minst. Men sen var ju också så skönt att ha Vlado i sitt lag. Han var ju en krigare precis som jag. Liksom. Att man stod sida vid sida och kunde ja, slåss för varandra om man nu får uttrycka sig så. Så jag får säga Vlado, Samarčić och Magnus Wislander. Inte så spännande eller överraskande svar. Men
nu har vi spelat mot då.
Vad sa du?
Bästa spelare har spelat mot då.
Det är svårt att bedöma, men jag kommer ihåg när man var 21 år gammal och vi åkte var med, var nere i Rumänien och spelade och mötte då Stinga i fortfarande full form liksom. Och när han kommer där och hoppar och jag är 2 meter och jag har hans knäskålar ovanför ögonen känns det som. Alltså, vad fan är det frågan om, tänkte man ju då. Det var något hemskt att se. Den spänsten och ja, det var overkligt verkligen. Så jag får nog säga det. I alla fall det första intrycken där var att de sitter så starkt trots att det är 35 år sedan. Så att,
Sista då. Vilken spelare skulle du vilja som det här då, höra mer om? Vilken kultspelare skulle du vilja att vi lyfte? Mm. För du är ju en kultspelare.
Ja, men ja, fast om jag släpper begreppet kultspelare, så om jag istället säger en spelare som jag gärna skulle vilja lyssna på podd med, då får det bli Björn Gilsén. Därför att Björn och jag, vi tror jag alltså, eller jag trivdes jättebra med Björn, jag tror att han trivdes med mig också. Alltså, otroligt tävlingsinstinkt och allmänbildad, och Björn är ju fascinerande på det sättet för att han är så på, eller var på den tiden, jag har inte träffat honom på 37 år men, eller 27 år, alltså han är intresserad av allting och vetgirig och allt sånt där, så vi trivs väldigt bra ihop. Och sen så eftersom jag tror att Björn poppade upp nu när du sa det också, därför att den där matchen vi pratade om tidigare om Ista. Björn var ju med i den matchen och jag tror aldrig att jag skulle få se det, att Björn självmant gick och satte sig för att han gav upp alltså så. För jag, och nu jag får ta en liten, inte skröna, men ett litet anekdot heter det. På tal om tävlingsinstinkt. Då tror jag detta var under VM 86 eller något sådär. Så det blir mycket sådär för slå ihjäl tiden. Så spelar vi Trivial Pursuit. Som ja, var poppis på 80-talet. Och så hade jag chansen att gå ut sista frågan. Och Björn skulle läsa frågan. Och Björn, han är ju på ett sätt ärlig. Så att han skulle ju aldrig medvetet fuska. Men samtidigt så är han ju en sån extrem tävlingsmänniska. Så han töjer ju på gränserna så långt som det går då. Ja. I vilket fall så... så läser han frågan så här till mig när jag ska gå ut. Vem ackompanjerades av Estret Band? Va, sa du? Då sa jag och så fick han läsa igen. Vem kompanjerades av Estret Band? Vänta lite. Ja, men jag kan inte ta ansvar för hur du uttalar saker och ting, säger han då. Så att, Så jag fick fundera en stund och så var det då E Street Band och Bruce Springsteen, så att jag lyckades vinna då till slut. Så att, för du kan fråga om han kommer ihåg det.
Ja, nu är det sista chansen. Inga fler skrönor du vill liksom ta koll på om dig själv?
Nej, jag tror inte att det finns några skrönor. Det finns det säkert, men jag kommer inte på någon nu. Men däremot skulle jag gärna vilja få lite cred för en sak. Alltså jag skulle kunna hävda att det var jag som uppfann flippen.
Alltså, får du Claes Helgren med om detta?
Ja, jag tror att han kan ha varit med vid det tillfället. Så att Mats Olsson och Erik Hajas, de kan nog intyga att jag uppfann flippen.
Detta är ju en jävla bomb du bjöd på.
Under VM 1986 där. Men du får nog ta lite journalistiskt grävande arbete för att ta reda på det. Så att,
men vadå? Uppfann du det med flit eller det var ett dåligt skott?
Jag vill inte säga mer, utan jag är nöjd med att jag...
Det här måste jag ta vidare.
Ja, det finns kanske på video någonstans. Så att, eller att kan släppa en annan sak också, att jag har visat snoppen för alla handbollsintresserade på Island också. Eftersom vi hade något matchställe med väldigt vida byxor och den exponerades i slow motion på isländsk TV.
Var det sådana som körde utan kalsonger? Du nöjde dig med det här inne?
Ja, det brukade jag göra, men efter det så upptäckte jag att de byxorna var inte så bra till det.
Nej.
Så att, men det är väl preskriberat det också.
Men det finns inte på video?
Det tror jag inte.
Fan vad gött.
Ja.
Tack så mycket.
Tack så mycket.